Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej, Fia Gulliksson här. Snart får du lyssna på Kulturpodden och kanske ökar det din medvetenhet om kulturens härliga kraft. Vi har lyckan att göra det här programmet tack vare samarbete med bland annat Jämtkraft. Jämtländsk urkraft från sol, vind, vatten och skog. Varsågoda.
Ja, nu är det dags för ett nytt avsnitt av Kulturpodden och jag heter Elin Olofsson.
Och hon är ju författare, Elin, här, och jag heter Fia Gulliksson och jag är serieentreprenör och matkreatör.
Och vi har ju fördjupat oss i olika delar av kulturen förstås här i Kulturpodden. Vad kultur är, vad den betyder för oss i olika sammanhang i livet, vad det betyder för den som skapar och den som tar del av kultur.
Och vi har också jobbat väldigt mycket korskulturellt, att kulturen kan vara ett hjälpmedel för att förstå andra begreppsvärldar.
Det som är intressant med kultur, jag tänker bland annat på musiken, det är ju att en låt eller ett band, en konsert till exempel, kan ju förmedla en omedelbar känsla som man också kan koppla till kunskap eller en upplevelse eller sådär. Det tycker jag är fantastiskt med kultur.
Ja, tänk vad kultur som kan kännas irrelevant i olika situationer verkligen kan förstärka och förändra. Har du någon sån upplevelse, Elin?
Jag tänker på en ganska sentida upplevelse faktiskt, där jag var på teater, en uppsättning av När man skjuter arbetare. Den bygger alltså på Kerstin Thorvalls jättebra bok med samma namn, men som var en teateruppsättning som jag har sett här nu under hösten. Det var en sån upplevelse för mig som liksom öppnade dörrar både till kunskap som jag har men inte hade tänkt på länge och till känslorna.
Mm. Och jag måste bara berätta om det ögonblicket jag hörde Keith Jarretts konsert, Kulmkonserten. Då på något sätt så förstod jag hur kultur kunde vara organisk, för den bara förändras och förändras och förändras och blir någonting nytt och blir någonting häftigt. Och jag kommer ihåg att jag en gång lyssnade på ett radioprogram och då förstod jag hur det här, hur kulturen kan alltså vara så olika för olika människor, beroende på hur man filtrerar och vad som händer och vad man förstärker. Men jag kommer alltid komma ihåg känslan som jag hade i mitt liv samtidigt som jag lyssnade på den här konserten. Förstår du? Alltså det blev relevant, det livet jag levde just då. Det fastnade. Men det förstärktes av kulturen.
Jag vet precis vad du menar, och så kan det ju vara till exempel med olika låtar, tycker jag. Det är ju också så att en viss låt blir som en krok att hänga upp ett visst liv på eller en viss tillvaro som man hade då. Och sen kan man höra samma låt flera år efteråt och kanske tänka på den tiden då man lyssnade på den där låten jämt, eller tycka plötsligen att det som jag tyckte var en fantastisk låt då inte är det längre. Men det har ju hela tiden makten, musiken och andra kulturformer också har makten över oss på det sättet och tar sig in verkligen i både hjärtat och hjärnan på det sättet.
Vad tror du, Elin, är det inte läge att lyssna på en kille som har forskat på hur det som kan tyckas vara rätt irrelevant i kulturen kan kopplas till någonting mycket relevant?
Det låter otroligt spännande.
Per Granqvist är samtidsanalytiker. Det låter ju sjukt fint. Men jag vet att du, Per, har skrivit en bok om engagemang. Och att du gillar att blanda in konst i dina tankar.
Ja, för att jag är väldigt nyfiken. Och sen så kan jag inte särskilt mycket om något. Och då för att kunna lära sig någonting så försöker man förstå. Men hur hänger det här ihop? När jag var i skolan så var det så att man fick, nu ska vi plugga in det här. Och det sa man ju aldrig någonting. Utan först man kan koppla ihop det med någonting annat som det blir intressant.
Så det är liksom kopplingen till kanske någonting i någon annan del av hjärnan, tänker du då? Och det hjälper konsten.
Jag får ibland höra att jag är liksom helt irrelevant, men på ett ganska relevant sätt. Och det blir jag, det blir jag liksom glad för då har man ju gjort någonting liksom. Att liksom, ska vi förklara någonting? Ibland, vi har så mycket förutfattade meningar, och att blanda in konst eller bara random perspektiv. Jag tror folk tänker, men det här fattar jag inte. Ja, just det, då tvingas de tänka till lite, och då kanske det fastnar.
Du tänker förutfattade meningar i form av alltså värderingar? Och...
dels det, eller man tänker att det här ämnet kan jag någonting om. Eller liksom, jag började för 5 år sedan att forska på det här. Hur och varför är människor engagerade nu för tiden? Privat och professionellt och liksom politiskt. Mm. Och då säger jag, ja, men på 60-talet, det var så himla fint på 60-talet. För alla var engagerade jämnt och var så bra. Och bara, aha, okej. Och varför är vi inte det nu, dumma ungdomar? Ja, okej, bra, men... undrar hur det var på 60-talet då, tänkte jag. Och då kan man ju tjuvlyssna på 60-talet genom att titta på vilken typ av populärkultur de har. Våra värderingar förändras, men kulturen är ju densamma då. Det som var populärt då säger någonting om den tiden.
Och då var det alltså populärt, vadå?
Ja, men då började jag liksom titta, hur såg man på medborgare? För det var ju att titta på ett statsvetenskapligt perspektiv. Och då kom jag på att tänka på, men Batman och Robin kom ju där på tv. Undrar hur de programmen ser ut. Och så började jag studera det. Och liksom i de första programmen så är det uppenbarligen att medborgarna ska inte göra någonting, utan det är polisen som gör det. Och polisen löser alla fall. Så därför måste man alltså säga att det är särskilt kvistigt fall innan de ringer Batman. För att understryka det, för annars kan ju hända att medborgarna inte litar på vanliga polisen då. Mm. Och de håller på med massor av sådana grejer. Och då kan man dekoda det. Och så kan man säga, just det här säger någonting om engagemanget. Det här säger någonting om oss. Eller bara en sån sak som att vi sitter med en tuff telefon idag och säger att ja, men den här är ju den senaste som en markör. Men då, 66, när det första avsnittet Batman Robin sänds, då har polismästaren inte en telefon såklart. Han har en sån här pappmubb med vingar, du vet, som man får på flyget, som är så dålig. Den kommer då. Då är han lite frän.
Ah.
Så vi kan alltid genom att titta se, vad är det egentligen vi ser? Varför gör han sig eller varför gör han så? I det här polismästarens rum när Batman kommer in för att bli briefad på det här fallet som är svårt, det finns inga kvinnor. Alltså, de var inte upptäckt att kvinnor kunde tänka då. Men det kommer långt sen.
Det är jäkligt alltså.
Ja, så det är hela tiden det jag tycker liksom är fantastiskt, att vi använder kulturen i det.
Men hon kvinnan som är med där i Batman och Robin blir räddad hela tiden.
Ja, det är alltid en kvinna som blir räddad. Och hon är liksom, har lite för höga klackar och lite för korta kjolar och så liksom, är lite våpig och säger åh, eller någon säger ett skämt, säger hon hepp, ungefär så liksom. Och det säger ju också någonting under den tiden. Så genom att inte bara avfärda populärkultur, utan säga, men vad innebär det här? Och det är också en sån jag har försökt liksom, jag vet ju att du är ju matintresserad, och då bestämde jag mig för att ja, men Olof Palme håller tal i början av 60-talet, politik är att vilja, och det måste man alltid förhålla sig till om man skriver om politiskt engagemang. Och då tänkte jag, ja, då gör han det, men undrar vad han åt till middag den dagen. Och så ägnade jag jättemycket tid för att förstå vad han hade till middag. Och sen så åt jag mig igenom alla vardagsrätter från 60-talet och framåt. Alltså precis gjorde som Lotta Lundgren.
För att känna in vad han tänkte.
Ja, men du kan smaka på den tiden. Ja. Om jag då hittar, så gick jag i KB och hittade alla första receptet på så här korv i ugn, du vet. Och då tänker man, men det är ju det med lite senap. Inte alls. Det första receptet är liksom, det är ost som inte smakar någonting. Det är ketchup. Det är spaghetti i mitten och så är det korv. Och så står det att det är en fyrverkeri av smak och färg. Liksom. Och min liksom, 9-åring bara, pappa, det här smakar ju ingenting.
Fantastiskt.
Så därför har jag ätit mig då igenom. Ja, men hur ser det ut med pizza? Jag var först pizzerian i Sverige och bara hej hej. De är fortfarande kvar, ligger i Midsommarkransen utanför Stockholm. Hej hej, kan jag få äta något från din originalmeny? Ja visst, tyckte de var jätteroligt. Och så då kan man, genom att göra någonting som verkar helt knasigt, så plötsligt säger det mig om någon den tiden. För då får man bara burkmat till exempel.
Men vad sa det dig då om engagemanget på 60-talet till exempel? Vad sa de här...
Det sa mig att liksom engagemanget på 60-talet handlar om att vi har bara en enda sätt att engagera oss. Maten på 60-talet är brun och sen finns det lite Tore Wretman. Och engagemanget är bara medlemskap, ingenting annat.
Och det är bara, och killarna står i bräschen.
Och killarna står i bräschen och så här, mycket kvinnor kokade kaffe och gjorde mycket saker så. Men framförallt så säger jag att det finns ett begränsat utbud. Men idag är utbudet otroligt stort. Oavsett om man pratar om engagemang eller om mat. Och då genom att äta mig igenom och förstå det så kan jag tänka, just det, när vi drömmer oss tillbaka till det här folkhemmet, den gamla goda tiden. Ja, men då är det ju en tid när vi inte har hämt pizza. Vill man, om man är sosse och vill sörja valflusten 76, då kan man inte gå ut och moffla i sin kebab, för den finns inte än. Alltså det säger också någonting om hur torftigt det är. Men vi gör ju väldigt lätt att vi liksom hela tiden tar dagens värderingar och så säger vi, gud vad de var dumma, våra föräldrar på 70-talet, mammorna som inte var liksom bättre. Men det är ju våra värderingar.
Men jag tänker också aktivist, jag har våra värderingar idag på dem. Men aktivister på 60-talet, jag tänker också Bob Dylan, jag tänker liksom mot Vietnam, hur man var ute, alltså hippierörelsen, det var ju inte så himla bara män och det var ju inte så himla färglöst.
Absolut inte. Nej, engagemanget har alltid speglat befolkningen. Sen har det varit i många organisationer att det varit män som har kommit till toppen. Men när jag pratar om Batman så handlar det mer om synen på människor i allmänhet i samhället. Men unga rörelser har ju alltid funnits. Och vi glömmer lätt bort att de som var 68, de var ju unga. De är ju lika unga och arga som Occupy Wall Street var för några år sedan. Så det är samma, det finns en tydlig parallell. Men man vill förändra någonting och då är det ju en generation som tar någonting för givet. De har ju inte tacksamma för kriget ett skit, för de har ju inte varit med om det. De tycker att det här verkar inte bra. Socialdemokraterna säger så här 68 någonting, så säger Gunnar Sträng att liksom, nu är det nästan klart hela folkhemsbygget. Och han tycker det är ju klart, för han har ju sett hur dåligt det var innan. Han är ju jättestolt och borde vara det. Men de unga tycker man, vi har inte ens börjat, ni är bara gubbar och här måste kvinnorna fram och det ska bli jämlikhet. Så det är alltid så fort man tittar lite åt sidan och går i någon annan riktning, så är det väldigt spännande.
Jag tänker, men engagemang idag då? Vad är det som triggar folk att faktiskt, om man tänker ideella föreningar. Ja. Man hör ju alltid liksom hur de klagar att det är ingen föryngring. Men vi engageras kanske någon annanstans, eller?
Det roliga är att jag har läst om det här, att det är de unga, de är slappa, de vill ingenting och allt det där. Liksom. Det har jag läst i papper från 1905 när jag gjort forskning. Vi gnäller ju alltid på unga.
Så. Att man inte förstår hur engagemanget ser ut kanske? Eller?
Man tänker inte på att engagemanget har förändrats. Det ser ju annorlunda ut idag än vad det gjorde då. Och det ser ju annorlunda ut då än vad det gjorde jättelänge sedan. Men dagens unga engagerar sig av exakt samma skäl som vi alltid har gjort. Nämligen av personliga skäl. Du kan inte bli, jag kan inte säga, okej, nu får delegera jag lite engagemang till dig här. Det funkar inte, utan man måste av min anledning. Och i Sverige har vi historiskt sett trott att vi är engagerade av samma skäl. Det är vi inte. Jag kanske är med i kören för att jag tycker jättemycket om att sjunga. Du kanske är med i kören, i samma kör, för att din syster tog med dig. Och en kompis kanske är med i samma kör för att han tänker att han är nästan enda killen och vill ligga. Men alla är ingångar till engagemang. Sen är frågan hur länge det fortsätter. Men vi gör ofta fel att vi tänker så här, men engagemang, alla ska komma in av den här anledningen. Skit i vilken anledning de har. Men öppna upp massor med dörrar till det. Du kan göra så här eller så här eller så här.
Så att man hittar sitt recept. Men för det finns ju liksom inget samlat recept. Men kan det vara att man delar en målbild och en vision då?
Ja, det får man säga. Hej, vill ni vara med om den här grejen? Och vi vill, som för några år sedan var jag med i en politisk kampanj där man hade som idé att man ville förändra. Det var enda tagline, en change. Liksom. Då var det en helt okänd senator från Chicago som drev en kampanj. Och sen så tyckte jag, liksom, när han hade hållit på ett tag, så tänkte jag att det här är otroligt spännande. Och så gick jag med och var volontär. Men det handlade inte om så här, hej, du måste göra på det här sättet, skänk pengar. Utan man sa, du kan skänka 5 minuter, eller du kan skänka 5 timmar, eller 5 dagar. Och har du inte det, kan du skänka $5, eller $50, du kan göra så här.
Det fanns valfrihet i hur man kunde hjälpa till.
Ja, en total meny av saker. Och folkrörelserna och alla ideella organisationer har mycket att lära av snabbmatskedjorna, tror jag. Genom att liksom, det här meny, idag vill jag ha takeaway, idag vill jag ha vego, nu vill jag något annat, nu vill jag bara något litet, nu vill jag ha skrovmål. Och ibland är man engagerad kort, ibland längre. Och det är den omställningen som är viktig då.
Och man behöver inte ha någon värdering om det är bättre eller finare, utan liksom man gör det vad man orkar och vill.
Precis så. För det kan ju döda om jag säger att ja, men ditt engagemang är ju bra, men mitt är ju bättre. Eller jag beskriver i min bok en episod som handlar om där Rädda Barnen för några år sedan hade ett årsstämma. Och då frågar ordföranden precis innan de ska börja så här: ursäkta, hur många här är barnrättsutbildade? Och kanske hälften räcker upp handen och hon säger: tack särskilt mycket, särskilt välkomna till er idag. Och de andra bara: men vad fan,
vi då?
Vi då? Ja, vi som stått där och skramlat i liksom, med de här fåniga bössorna i dragiga gathörn. Liksom. Är inte vi? Eller, men känner man till det allra minsta om svensk demokrati, så får man den som gör kaffet på årsstämma, att det kanske är den viktigaste. Alla ska vara starkt och varmt, annars så funkar ingenting i Sverige. Så där gjorde hon alltså omedvetet en värdering av dem.
Det var lite finfolket och fulfolket.
Ja, hon kanske hade med sig det. Jag tänkte att de där var bättre eller inte. Men det är ju det som är det fina med engagemang. Engagemanget hittar alltid en väg. Om du är engagerad för att du vill sprida matkultur från Jämtland över världen, eller om du är engagerad för som journalisten sitter fängslad i Eritrea, eller vad det nu kan vara. Så du vill ju få utlopp för engagemanget. Då kommer du försöka hitta en väg som gör att du får känna att det här gör effekt. Det som avgör om vi fortsätter få engagerade, det är att vi känner att det gör skillnad.
Att man får mandat, att man verkligen får kanske ta den platsen man vill ha.
Utan att du, bara att du känner att det du gör har bidrat till något.
Okej.
Ja, så du kan säga, men nu var det en till som upptäckte någon exotisk rätt härifrån. Gud vad roligt.
Men jag tänker så här, samhället är stort då. För jag menar, vi behöver ju ett massa engagemang nu om vi ska kunna ställa om till en hållbar framtid. Mm. Och hur kan man då, om man tänker på politisk nivå, så här, hur skulle de kunna kratta manegen för att det här engagemanget får blomstra? För det är ju ganska viktigt att man får med sig folket, så att säga.
Jag tror att vi måste först och främst titta inåt och säga, vad kan jag göra för det här? Vad kan jag jobba med hållbarhet? Ja, det viktigaste vi kan göra är faktiskt att sluta äta så mycket kött. Det visar all forskning. Man pratar inte så mycket om det, för det är så här känsligt, rör inte min biff. Men liksom, köttkonsumtionen och alla effekterna har ju minst lika stora effekter på klimatet som transportsektorn. Mm. Och då gäller att du och jag tänker, okej, kanske ska vi inte vara så här malliga över att vi har meatless Monday. Utan vi kanske istället ska införa kött söndag, och det är enda dagen på veckan vi äter kött. Och då är det något som du och jag kan göra. Det är ett engagemang som vi kan börja med, som vi kan känna få effekt. Att vi ser till att vi medborgare i alla frågor kan göra någonting litet och börja. Att vi tar oss rätten att engagera oss. Mm. Sen gäller det såklart att politikerna öppnar dörren och säger att det där var bra. Och vår organisation, vårt parti, vi kan faktiskt, ni kan använda det som kanal, som hävstång för det engagemanget, så ni får ut någonting av det. Så det inte bara blir varmluft eller en pressrelease eller så.
Hur viktigt är det då, den politiska sektorn? Det har jag funderat mycket på. Det känns som att en del, att det går liksom fortare bland folket än bland ledningen.
Ja, det är det fina med demokrati. Det ska vara trögt. Om de skulle ändra sig för varje liten grej, så hoppsan, nu ska vi si, hoppsan, nu ska vi så. Då skulle vi ju lagt ner regeringen.se, så skulle den bara funnits på Snapchat kanske, inte vet jag. Det ska finnas en tröghet i en demokrati, det är det fina. Men det fula är om det skulle vara så att de blir som en politisk klass. Eller att de inte inser att vi har gett dem mandat att bestämma, de ska ha kontakt med oss. Men så bestämmer de inte. Det vi har saknat i Sverige de senaste åren, och jag har ju såklart följt det där då, det är ju liksom, vid förra valet var ju inga partier som hade en bra politisk vision. Vad är berättelsen om Sverige, brukar man säga? Vi hade två partier som var för, och det var de enda som gick fram. Sverigedemokraterna som var för en restriktiv invandringspolitik. De är inte alls mot invandrare, de är för nu. Och sen FI som är då för som feministiskt perspektiv, och alla andra var mot. Och du kan inte driva en kampanj mot.
Nej, det är bättre att vara för god mat exempelvis istället för mot.
Ja, eller vara för fet mat och rätten att äta socker eller vad du nu vill. Ja. Jag tycker det är illustrativt att i den amerikanska abortdebatten finns det ju två parter som båda för. Pro-life och pro-choice. Här är ingen sitt med svarta petter och emot. Nej, för emot är ju bara en tråkig människa.
Ja. Man vill vara för.
Liksom. Ja, så att jag blir ju liksom besviken på att vi inte får den där historien från våra partiledare och politiker. Men det här vill jag. Utan vi får det här med politiker nationellt men också lokalt. Jag hörde på radion i morse ett exempel här i Åre där det var så här någon som politiker som sa någonting. Men hon ville inte göra någon vilja av det här. Utan hon sa, nu det här är någon annan som har utrett, det blir säkert bra. Så då agerar hon som en tjänsteman snarare än politiker. En politiker ska säga, jag vill.
Ja, viljestyrd politik är viktigt i framtiden, tror jag.
Ja, men precis. Ja. För om vi inte, om det ska vara så att beskriva vad som är bäst för alla och utreda det, då behöver vi inte politikerna.
Nej.
Det blir då någon slags förvaltnings överhuvuden.
Konsekvenspolitik är lite svårt kanske, för vi har ingen aning om hur det kommer se ut framåt.
Vi vet ju så himla lite jämt. Och det är så många som springer omkring och leker liksom vuxna. Och liksom leker affär. Och vi får ju bara säga, men vi alla vill ju bara bli älskade tillbaka. Vi har ju bekräftat behov allihopa. Ja. Så kan vi inte bara släppa det där?
Så vi släpper prestigelöshet?
Ja, prestigelöshet är ju avgörande. För om det är så att jag ska försöka få dig engagerad i min rörelse. Ja, då kan jag ju inte säga på mina villkor. För då gör du din egen grej. Utan det handlar, okej, vad kan vi ta in här? Hur kan vi göra?
Hur gör vi det här tillsammans? Eller?
Vad har vi för gemensam idé? Och sen kanske jag gör flyers och du kokar kaffe. Eller det kanske jag som ska koka kaffe och så ska du göra flyers. Det får vi dela upp vem som är bäst på vad. Men liksom, sluta hacka på folk för att de vill vara med och göra något.
Ja, låt alla göra det de vill. Alltså, de som kliver fram är rätt folk som ska göra det helt enkelt.
Ja, eller det liksom. Om du vill göra någonting, om du vill förändra någonting, då måste du ge dig själv mandat att göra det här. Alltså det man pratar om idag är, som är positivt med dagens unga och deras engagemang, det är ju att man pratar bland om en generation som heter standby citizens. För alltså som, ja, det fattar du. Förr i tiden så pratade man om att ungdomar bara så här, de gjorde liksom, man, de behövde få en fråga, för det är alltid så engagemang börjar. Kan inte du vara med i fotbollsföreningen? Kan inte du göra det här? Och det är så engagemang börjat. Men dagens unga väntar inte på den frågan. Utan de står standby och tänker, men det här är någonting vi måste engagera oss för. Nu händer någonting här som är dåligt. Ja, då griper vi in. Och då kallar de sig själva och säger, okej, här behöver jag göra. Vad kan vi göra? Men det är inte så att någon säger, kan inte ni där borta som sitter i soffan, kan inte ni komma hit? Utan det är den där typen av standby-kultur som att när vi känner att det behövs,
då griper vi in. Liksom.
Då griper vi in. Och det är ju fantastiskt fint. Och det är faktiskt nytt. Och det är vår bästa försäkring för en hållbar värld, en hållbar demokrati, och för att liksom massa människor tänker, men det här verkar inte rätt.
Och, så man kanske... och det handlar kanske om globaliseringen, att vi, liksom, vi har empati för en hel värld på ett annat sätt nu än tidigare. Eller? Vad handlar det om? Altruistiskt?
Nej, jag tror det bara handlar om att vi faktiskt också har lite, vi har verktygen att göra det. Vi har också ett unga säga, men det här hänger nog ändå på oss. Jag kan inte bara säga, ja, men jag valde en politiker för 3,5 år sedan, det får väl hända lösa. Vi ser ju mer och mer en diskussion, tycker jag, i Sverige som är positiv, som handlar inte längre handlar lika mycket om offermentalitet och avgå någon, utan att, men
nonanismen pratar ju folk om, den är liksom, man förstår det, det är inte någon annan som ska lösa, utan jag kanske har ett ansvar här.
Vi förstår ju det, och jag tror att vi också förstår, för vi behöver se oss själva lite i spegeln, alltså om vi är medvetna. Sen finns det ju liksom lyckliga, de enfaldiga, ty de insikter sin egen enfald, som Tage Danielsson sa. Så att de kan vi glömma. Men vi som är lite engagerade och vi som vill göra saker, vi kanske ser. Och då förstår vi också, men det kanske ändå handlar om att det är vi som måste göra någonting här lokalt i Åre, eller i Jämtland, eller i Sverige, eller i Europa.
Så med ökad medvetenhet så ökar också ansvaret?
Ja, det blir det ju. För om man inte har koll på läget, så kan man inte göra någonting. Men jag tror att idag känner vi kanske också ett ansvar att skaffa oss koll. Och vi ställer frågan, vad kan jag göra? När vi nu har haft sådana flata politiker så himla länge, som har känts som pappfigurer, eller som känns som att de är broilers, så blir det så här, okej, om inte de i Stockholm kan lösa, om inte de i Bryssel kan lösa det, om inte de i New York kan lösa det, vad kan jag göra? Ja, men behöver inte äta kött varje dag. Jag behöver inte göra det här. Och det är liksom, genom att göra det så kan man också visa ledarskap. Jag kan ju inte säga att jag har slutat och då borde du, för jag är mycket bättre än dig. För då blir moral och det funkar inte. Utan det måste vara det här med att man kan visa genom exempel.
Jag tänker på kulturens roll då, om vi ska återkomma till det. Jag ser ju mycket av det som den debatten som förs om hur vi ska klara den här omställningen. Så väldigt mycket tabeller och snubbar i kavajer och kostymer. Och för mig blir det väldigt platt och endimensionellt. Men när... Idag lyssnade jag på en liten flicka som ställde sig upp och läste en dikt om den framtiden hon ville se. Och då liksom går det ju rakt in i kropp och själ på mig, för mig. Då förstår jag det. Då blev liksom hela frågan tredimensionell. Och man ser ju så tydligt hur man ska lösa det. Varför används inte kulturen mer? Eller vad tror du?
Jag tror att det kanske är så att det känns ju på riktigt när man har Excel. Det känns tryggt, det känns verifierbart.
Är det rädsla som styr här?
Nej, men vi tycker om att omfamna den illusionen om att det här är... Då är det någon annan som har tänkt, det ser ordentligt ut, det är snyggt. Men världen är ju kaos, vi har ju ingen aning om någonting. Och ska vi då omfamna kulturen, kan hjälpa oss med det? Jag menar, det är många som är ute och leker affärer, som leker vuxna. Jag tycker ju att det är befängt att tro på PowerPoint när man har fyllt 30. Lika dumt som att tro på tomten liksom. För det säger ju ingenting någonsin. Man undrar, where's the power, what's the point, för att citera någon. Men Utan istället borde vi prata om hur känns det här och vad vi är rädda för och sådär. Att våga använda hela oss. Och jag tror att kulturen har ju den rollen att kunna ge oss...
Alla sinnena får vara med liksom.
Ja, både alla sinnena i kroppen och sen också att vara liksom högkontextuella. Lågkontextuellt det är när man säger man läser tidningen och så tänker man okej, det är som det står här eller man ser någonting, okej, det är precis som jag anar att det är lågkontextuellt. Högkontextuellt säger okej, men han kanske säger så för att han tror att han blir tuff då, att han blir älskad tillbaka eller för att han är uppfostrad så eller kommer från sånt företag eller kollar på kostymen. Det är klart att liksom, han är lite för stor och ny. Han är ju jättenervös. Alltså kontextuellt att sätta det i olika perspektiv. Och att göra det, där är ju konsten oslagbar. Men jag tycker samtidskonsten jag är oerhört förtjust i för att den är ju så här... just det, ja.
Hur ser den ut nu då? Alltså om du ska beskriva den nu, du beskrev 60-talet. Hur ser samtidskonsten ut?
Ja, men, om man ska tolka den. Jag tycker vi är tillbaka på 60-talets ifrågasättande av strukturer och normer. Och liksom, är det folk som ser ut som jag, den vita medelåldersmannen som heter Per, som är grejen? Eller finns det andra? Hur tolkar de världen? Och då kan jag ju, som då representerar normen, säga just det, så kan ju man också se världen. Eller de får ta plats. Eller liksom så här. Och det är ju alla berättelser som vi har om det som konst, samtidskonsten, om det är litteratur, om det är liksom dans eller vad det nu kan vara. Sen så tror jag att det också är en sån här grej att vi har, men jag förstår inte konst, men det är ingen som förstår ekonomi heller. Men vi låtsas det allihopa. Så kan vi inte låtsas att vi förstår konst, då kan vi ju tycka någonting.
Ja, men det som jag tänker så är så häftigt med konst, det är att var och en får ju faktiskt bestämma helt själv vad den ser, hur den upplever konsten och hur den berör. Och det är väl någonting som är fantastiskt att ta med sig in i det andra, för det är ju inte svart eller vitt.
Nej, och där har väl Excel förstört det. För där vi kan enas om att det är ruta H26 här, så står det 480 000. Liksom. Ja, det kan man ju vara enig om. Men sen, vad betyder det? Det vet vi liksom ingenting om. Jag sitter i en styrelse där vi pratar, så lagar vi fram årsbeslutet och sen så, vad bra, det här är ju Fairtrade som är som en av Sveriges som modernaste folkrörelser också är det, att vi inte har några medlemmar utan medlems organisationer och folk kan köpa engagemanget sådär. Vi skiter i det nu. Men det var i alla fall en rolig grej att vi sitter där och jättemycket kompetenta människor som jag har sagt, gud vad roligt att sitta i styrelsen med dem. Och så la jag fram resultatet så här, är det vi får kommit ut innan? Ja, men alla, det är väl jättebra och det är någon revisor, revisionsfirma har sagt att det här stämmer, okej, bra. Så här, vad betyder det här då? Vad är det för analys? Och alla bara, ja, nej, men det är ju viktigt. Och jag sa, alltså jag ska säga, jag fattar inte riktigt det här. Så jag byggde den i Lego. Och så hade jag byggt den här i Lego med staplar och så tog jag fram den så här och så satte jag fram den så här, okej, vad tycker ni nu då? Och så fjolårets årets resultat. Alla bara, du, den där bruna, varför är det bruna legot högt? Och just det, vi fick det här bidraget från dem. Det blev en
de
helt
förstod annan... Mig. Ja. Det är så Hans Rosling också blir ju så enormt folklig. Därför att han gör ju saker och ting begripligt med, ja, kanske konsten eller, ja.
Alltså, jag tror, hans styrka är ju att han, dels vågar han säga saker som jag tror är 2016 års viktigaste. Jag har rätt och du har fel. Det är mer sånt, fakta. Och sen är det att det som är på skärm är inte riktigt, det är platt.
Alltså, illusion liksom.
Ja, men om jag gör någonting i det kan vara hur mycket verifierat av liksom revision som helst, men jag bygger den i Lego, då blir det på riktigt. Och vi kan bara förhålla oss till riktiga saker. Så konsten gör det med oss att den är riktig, till skillnad från ekonomin som vi hittar på. Och det är liksom, jag tror att vi som varelser, men när en katt förstår inte Excel, det gör inte vi heller. Vi behöver bygga det i Lego, så kan man gå fram och slå på det med tassen eller man kan man göra det. Men det är, jag blir så trött på hela det här när det är som det är så här, men konst är ju det abstrakta, nej, konst är det konkreta.
Ja, underbart. Men du håller på att skriva en bok som handlar om varför andra människor ljuger.
Ja, men kan du berätta? Ljuger inte, det är ju de andra, hon sitter där borta och ser jätteskum ut och så.
Det är så.
Det handlar apropå att liksom försöka avslöja, avmantla någonting i så här sanningar vi har i vardagen, så är det väl ner som handlar om att vi säger att man ska inte ljuga. Men vi ljuger ju hela tiden. Vi säger att vi ska inte ljuga till våra barn och sen i nästa stund så säger vi till någon att men vi kan inte komma på ert party för det har kört ihop sig fast vi inte pallar.
Varför är vi inte ärliga då?
För att det vore vidrigt.
För det skulle vi vara liksom... Inte fläckfri längre, eller?
Jag tror jag har sagt så här, som att leva med någon som säger sanningen är en vidrig upplevelse. Lyckligtvis behöver ingen av oss uppleva det. Nej, men det här med gud vad du är snygg med i håret och vad roligt att se dig igen, det är ju också små lögner, men det är ju ett socialt smörjmedel. Vi ljuger nämligen bara av en anledning, och det är att vi faktiskt får sociala fördelar. Sen kan de se lite olika ut, men det kan handla om att liksom vi gör någon annan glad, eller vi gör oss själva glada, eller vi vill se verkligen lite tuffa, eller vi vill ligga med någon. Så då försöker jag helt enkelt utforska och ta av med de moraliska glada. Okej, vi ska inte ljuga, bra. Nej. Det har vi redan konstaterat. Skulle boken heta Man ska inte ljuga, då behöver inte, det behöver inte vara något innehåll. Liksom. Det har vi redan sagt på omslaget. Utan okej, jag undrar hur det funkar här med den vita lögnen, den gråa lögnen, den liksom politiska lögnen, den sexuella lögnen, alla de här. Och så har jag bara försökt liksom förstå och liksom...
Och bena ut det. Oj, gud vad du pratar härligt och fort. Vad är det som engagerar dig? Vad är det som gör... Varför har du det här enorma drivet, Per?
Ja, men jag är ju jättenyfiken. Och vill ta reda på alla de här sakerna. Och sen har man ägnat massor med tid i olika sammanhang att förstå grejer. Och hängt i arkiv eller pratat med smarta människor. Det är klart det är kul att berätta vad jag har kommit fram till, de här slutsatserna. Men jag är nog nyfiken. Och sen klart, lilla folkbildaren, men jag tycker det är roligt att få dela med mig av det.
Så nyfikenhet och folkbildning är som lite din grej. Och jag tänkte faktiskt, apropå det här att ljuga då, och så har jag funderat på vad, om man inte ska prata om pengar i framtiden. Om vi ska prata om, vad är det viktigaste värdet? Vad är liksom det som är mest värderat, tror du, i vårt framtida samhälle?
Jag tror ju att pengar är... rätt viktigt att prata om.
Men vi inte prata pengar, men du får inte säga pengar nu.
Gud vad jobbig du är.
För jag har nämligen tänkt ut en egen grej, men jag vet inte om den är bra. Men du kan ju du som samtidsanalytiker...
Ja, jag säger mitt första så att jag blir färgad, för det är säkert jättesmart. Jag skulle nog säga empati.
Och jag säger tillit. Men det kanske de tangerar varandra. Ja, jag tänker som liksom att tillit tror jag kommer bli ett kapital man nästan kan handla med. Om man säger ett bolag måste ha tillit till sina kunder, ja. Transparensen, liksom, man måste kunna lita på folk och fä. Apropå att ljuga så var det som en väldig kontrast.
Ja, och faktiskt för att vi ska engagera oss med varandra så måste vi lita på varandra.
Hur går det ihop då när vi alla ljuger?
Nej, men att vi litar på varandra för att vi ljuger. Om vi hade varit med en människa som bara säger att jag är ful i håret och inte vill, att han inte vill träffa mig för han inte orkar, då tycker vi det blir socialt så jobbigt. Så det är en helt annan grej. Nej, det får inte blanda ihop. Men det finns en studie som gjordes i 70-talet i Italien som handlar om varför är det så fattigt i södra Italien och varför är det så rikt i norra Italien och varför har det varit så i 1000 år. Jo, i södra Italien har de har inga föreningar och sociala strukturer egentligen utöver katolska kyrkan och maffian. Mm. Och man kan nästan säga att de är samma i många byar. Men i norra Italien, fullt med föreningar. Det är fotbollsföreningar och det är liksom fågelskådare och det är körer och allt möjligt. Liksom. Och i de här kulturföreningarna så finns det tillfälle för och efter själva evenemanget. När man säger, hej, ja, men just det, jag lär känna dig lite grann. Och så vet jag att du har ett piano som jag vill köpa. Så gör vi en transaktion. Där skapar vi den tilliten, också kallat för socialt kapital. Men som man just översätter enklast om tillit. Och det behövs för att vi ska få samhället att fungera. Mm. För om jag inte litar på dig...
Ja, då vill inte jag handla piano av dig.
Absolut inte. Nej. Och dessutom, så om jag inte litar på dig, så ska du lita på Amanda. För han ser också skum ut och hon verkar också vara lite konstig. Och då blir man, då regregerar man. Om man inte kan lita på någon och så. Ja, men då kanske, kan jag lita på skattemyndigheten? Kan jag lita på hamburgerkedjan? Kan jag lita på... Då blir man ju unabombaren, sitter i en skjul och liksom tycker att allting... Så tillit är helt avgörande för att samhället ska fungera.
Och jag tänker att Sverige, vi har ju en väldigt tilltro till våra politiker och så, och våra institutioner. Ja,
framförallt institutioner och politiker också är det ju högt. Liksom. Men jag tror
är det bra eller dåligt?
Det är ju jättebra. Det är ju styrka i det. Liksom. Tänk sådana samhällen där man har låg tillit som Ryssland. Eller liksom, och det blir ju omedelbart länder som är som skakiga.
Som är korrupta liksom och... Indien tänker jag också på. Vilken...
Ja, Indien är en paradox. Men det är ju det som är, vi har ju länge också trott, alltså för hög tillit är också dumt. Vi har ju trott att man kan lita på alla i Sverige. Men när jag var barn, jag är ju så himla gammal, så när jag var barn så fanns det med Göteborgsandan som hyllades, så att det var så fint med en på varandra. Idag vet vi att det är systematisk korruption vi pratar om där.
Ja, men det var det jag var lite ute efter. För jag tänker så här, 6-7 skivor bröd om dagen. Liksom. Ja. Det var ju de som tryckte i sig 67.
Ja, det kanske var. De kanske blir jättemätta och nöjda. Men jag menar, det är ju att liksom... Kanske är vi tillbaka där med högkontextuella igen. Att förstå, är det här rimligt att jag äter 7 skivor bröd? Är det rimligt att någon annan säger till mig, och så gör jag bara det? Om jag tycker att jag vill det för att jag gillar bröd, fine. Men... Det är det hög- och lågkontextuella som jag tror är liksom viktigt. Man måste ju alltid reflektera och fundera. Är det här vettigt eller rimligt? Är det liksom så?
Om du då... Du har ju barn. Mm. 1, 2?
2.
Om det är någonting du ska gödsla i deras för att de ska kunna liksom ha en bra beredskap i framtiden? Och är det att de ska lära sig engelska eller matte? Eller liksom, är det någonting du skulle vilja gödsla till dina barn i kunskapsbanken?
Fler appar på iPaden, så skulle de säga.
Men du?
Ja, men jag sa det för att tänka efter. Men jag tror att det bara är liksom... jag tror att det blir något sånt som kärlek, tror jag. Men jag tror också att liksom hålla handen. Jag tror mycket på det här liksom fysiska att ta i folk. Och liksom, jag har varit med i situationer där folk har varit väldigt stressade. Man kan man kommunicera med människor genom att bara ta på dem liksom.
Men jag tänker, det är nyfikenhet då. Hur, alltså, är det viktigt med nyfikenheten i framtiden eller kreativiteten? För jag menar, vi vet ju ingenting. Är det kanske det som är det viktigaste att gödsla i skolorna idag?
Ja, det där är spännande. Jag var på åt middag med en god vän för en tid sedan, och vi blev faktiskt ganska osams, för han menade att skolans uppgift var att lära ut de fyra floderna i Halland och sånt där. Och jag bara, men skit i det, det kan man väl googla. Men däremot så måste man förstå, ett, kunna stå i kö, hålla empati, tyst, räcka upp handen, förskera i grupp, och sen källkritik.
Kommer man långt på det då liksom?
Ja, men det källkritik är bara att säga, okej, är det här vettigt eller inte? Reflektera över det. Och så, men du behöver inte ha någon utbildning alls, det är bara att börja. Mm. Kan det här vara rätt, kan det vara fel? Och sen har ju förändrats det ju över tiden. Något som man sa på 30-talet, det visar idag var lugn och kanske tvärtom. Liksom. Så att jag har försökt nog att vara nyfiken och våga ställa frågor då. Varför då? Liksom, är väl kanske den viktigaste frågan i framtiden.
Flexibilitet jag funderar på också kanske är ganska bra. För saker är så här, bara pang, förändras från en dag till en annan.
Ja, jag tror att vi ska vänja oss vid förändring som konstant. Vi får inte tro att det är samma sak nu som sen och så liksom. Men det tror jag att det är viktigt att man hela tiden, att man inte tar det för givet. Jag håller ju ofta på att prata om Sverigebilden som grundar på 30-talet och liksom då vi tycker att vi är lite bättre än alla andra och fredligare än alla andra för vi är inte med i andra världskriget och renligare för vi hade Stockholmsutställningen som var ljus och fräsch och sådär liksom. Men vi kanske måste uppdatera dem och säga att ja, men det ser inte ut så. Vi har inte röda stugor med vita knutar. Det är inte bäst i Sverige att lägga ett kundservice här i Sand. För de har bara 10% som är utrikesfödda. Det är ju idiotiskt. De representerar inte Sverige. I Sverige som snitt är 22%. Stockholm är 30%. Och i mina hemtrakter i Malmö är det då 40%. Så där får ju världen ta plats. Var lägger man kundservice? Såklart i Malmö. För där har ju alla språken gratis. Så det gäller att liksom tänka... Och här är vi ju inne på det som Hans Rosling pratar om. Att se till att din världsbild är uppdaterad. Och det behöver den faktiskt inte vara. Men du kan alltså i alla fall, då ska du säga så här, okej, kanske är min världsbild inte uppdaterad. Redan där har du kommit jättelångt.
Och att bara förstå att man faktiskt bär på massor med fördomar, även fast man inte vill tro det.
Nej, men jag brukar prata om att jag är fördomsfull som fan, såklart.
Ja, men de flesta människorna är ju väldigt fördomsfulla, men vi...
Jag tror att det är viktigt att vi inser hur fördomsfulla vi faktiskt är. Att det är helt naturligt att vara fördomsfull, för att om jag möter någon med en mörk keps idag och så var någon som har mörk keps igår som är dum mot mig, så kommer instinktivt att tänka, oj, här är någon som kommer vara dum mot mig. Det är så vi funtar det, det finns genetiskt, det finns massor med forskning. Det är inte problemet. Problemet är om vi tror att vi inte är fördomsfulla. Som när jag häromdagen såg en tjej som var en Volvo V70, så stod det Statens fastighetsverk på sidan och så körde hon liksom snabbt och effektivt och rappt och bra, och så hade hon en hijab på sig och så körde den här. Jag liksom fick inte ihop det, för jag tänkte att myndighetstjänstemän heter Anders. Och då insåg jag att just det där var en fördom jag hade. Och det blir liksom intressant, tycker jag då, när man går emot så här gränser i sig själv som man inte visste att man hade. Men mitt jobb är ju såklart att liksom analysera samtiden, men det handlar ju också om att liksom analysera med mig.
Så vi skulle kunna ge rådet till människor att våga prova saker utanför deras egna komfortzon. Jag kan berätta för dig om en häftig grej i Östersund. Vi har ett fotbollslag som heter ÖFK som spelade i Super 2:an eller vad det heter, flera divisioner bakåt. Nu har de klättrat upp och gått till Allsvenskan. I 5 års tid så har de jobbat med att bli modigare genom att plocka in konsten och teatern och musiken och dansen. Och nu har de gått upp i Allsvenskan. Va? Så det är coolt.
Ja, det är fantastiskt. Jag har träffat Karin Wallén många gånger och jag tror att hennes arbete är liksom otroligt viktigt. Att bara ha ett fotbollslag som har en kulturcoach är viktigt. Sen tycker jag att nästan det viktiga är det också, att den här historien om hela tiden hur obekväma de har varit med de här nya grejerna. Det tror jag är viktigt att känna.
De har ju vuxit då som människor, eller hur? Blivit modigare på planen.
Liksom. De har känt att, oj, här känner jag mig jättekonstig. Ja. Och så säger de det. Oj, jag är fördomsfull, jag är inte sån som dansar. Och så säger man det. Vi måste möta våra fördomar. Om inte kanske offentligt alla gånger, så måste vi våga prata om dem internt. Så att, men jag tycker ju att kvinnor är si eller så, eller folk som har husvärd är si eller så. Ja, men säg det högt för dig själv när ingen annan hör, eller i huvudet.
Och testa det.
Ja, men då säger, känns det här vettigt? Och det är väl det vi behöver kanske vara i... mer dialog med oss själva.
Kanske alla politiker, alla bolag skulle ha ett kulturcoacher och vi skulle få ett helt annat Sverige.
Det och terapeuter. Alla borde gå i terapi.
Härligt. Tack så mycket Per Granqvist. Vilket härligt slack.
Ja, tack snälla själv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kulturcoacher och terapi, det behöver vi alla, eller hur Elin?
Det gör vi absolut.
Ja. Nu ska vi försöka klura på då också hur tiden förändrar saker och våra värderingar, exempelvis kring etikett. Alltså det som var okej att göra igår är ju inte okej idag. Jag tänker på, kopplat till mat då, när jag var hos mormor eller morfar när jag var liten, då var det så att man var tvungen att äta kanelbullen och småkakorna innan man fick äta gräddtårtan. Det var liksom etikett och man fick ju smäll på fingrarna nästan om man inte gjorde så. Har du något sånt där, har du någon tanke på hur det är inom litteraturen?
Jag vet att det finns en förändring som har skett när man skriver som många äldre hänger upp sig på och inga yngre vad jag kan se. Det är det här att det tidigare var väldigt fult att börja en uppräkning med jag. Alltså om jag skulle säga så här att det var jag, Fia och Rickard som åkte på den här resan. Så räknar man ju upp saker idag i text. Men tidigare var det ju väldigt fult att börja med jag. Jag skulle komma sist i uppräkningen för att man på något vis inte skulle framhäva sig själv.
Och framhäva sig själv, det ska man ju absolut inte göra enligt etikettscoachen Magdalena Ribbing. Vi lyssnar på lite tips från henne.
God dag, Fia. Hej, som vi säger i nutid. Då är det så här att man är inte bortbjuden för att man är hungrig. Det är inte förutsättningen för ens inbjudan till kalaset. För att om det var så att värdpersonen som inbjuder bjöden för att man är hungrig, för att han visste eller hon visste att man är hungrig, då vore det ju trevligare att skicka hem maten så slapp man gå dit överhuvudtaget. Utan man är bjuden för att man ingår i en gemenskap och den gemenskapen är överordnad kalopsen. Så gemenskapen är det viktiga och maten är det näst viktiga. Och ett jätteproblem som jag ser i min frågelåda nu med alla frågorna, det är att människor kommenterar vad andra har på sina tallrikar och säger saker då om det. Och det är, och säger, jaha, alltså du äter inte kött eller alltså du ska inte ha utan den där såsen eller någonting sånt. Det är obeskrivligt ouppfostrat, så det får man sluta med på en gång om man är en sån sort.
Men hur är det då att få skåla med värdinnan? Är det inte något antal som gäller där?
Grundregeln är att värdpersonen är värd och värdinna, eller den ena av dem och inte båda finns, och så skålar de med sina gäster. Först en enhetsskål runt, en välkomstskål kallas det, runt bordet. Det första som görs egentligen när man sätter sig, och där kan man hoppa över alla gamla idéer om att man inte ska skåla i renvin och man ska inte göra det ena och andra. Glöm alltihop det där tjafset, det är förlegat. Men värdpersonen skålar, lyfter glaset när gästerna satt och fått en liten tugga i gapet. Man ska inte dricka på fastande och bar mage, brukar jag tänka. utan man ska ha någonting i magen först. Och sen så lyfter värdpersonen sitt glas och håller sitt korta, älskvärda tal. Och säger inte, som jag hörde en gång, ja, nu hoppas jag att ni ska tycka det här är gott, för vi har verkligen kostat på. Och är det då fler än 8 vid bordet, så behöver inte, ska inte gästerna skåla tillbaka med värdinnan som man annars gör. Utan då anses det, tumregeln är att då blir värdinnan så fruktansvärt berusad så att hon kan inte fullgöra sina värdinneplikter, och det vill man inte riskera. Ja, det är ju skämtsamt. Men det, man skålar inte tillbaka med värdinnan. Hon har annat att göra och håller sig till att allting funkar och så. Så där gäller den där 8 personers regeln. Men det kan man ju, är man 12 i bordet, så kan man ju ändå lyfta sitt glas till värdinnan och säga skål. Elsa, jag vet att det är fel, men du är så söt, så ändå skål. Alltså vad som helst.
Vad ska jag tänka på om jag vill då uppföra mig enligt vett och etikett och på ett artigt sätt där jag respekterar värdinnan?
Uppföra enligt hyfs och stil, som är mina begrepp. Då är det så att man sätter sig vid bordet när värdinnan eller värdpersonen har satt sig. Man dundrar inte ner på stolen själv, utan man väntar tills dess att värdpersonen har satt sig. Det är tecknet till att alla sätter sig. Det första man gör är att man lägger servetten i knät. Den ska inte ligga kvar på bordet. Det andra man gör är att man ger 17 i att lägga sin handväska eller snusdos eller mobil på bordet. Ingenting sånt. Och det tredje som man ska tänka på är att man inte börjar äta. Utom av kuvertbrödet och vattenglaset får man börja dricka ur. Och kuvertbrödet får man börja bryta i bitar. Inte göra en tjoffig smörgås och trycka in i gapet, utan en liten bit i taget.
Får man börja dricka av vinet då innan man blir skålad?
Det gör man inte. Man dricker inte av vinet innan värden eller värdpersonen har skålat med alla gästerna. Det är signalen till att varsågod och drick vin.
Ja, men oj vad vi har lärt oss. Nu måste vi gå vidare här. Men tack så mycket, Magdalena Ribbing.
Tack Fia.
Det var härliga etikettstips där av Magdalena Ribbing. Har du några tips då, Elin, om någonting inom kulturgenren här inför julen kanske?
Jag har faktiskt det. Det finns en tv-serie som börjar sändas på juldagen i SVT som jag ser enormt mycket fram emot. Och det är andra säsongen av Fröken Frimans krig.
Mm, det ser jag också fram emot.
Det är ju en otroligt spännande berättelse om kooperationens barndom, kan man säga, i Sverige. Har du något tips, Fia?
Ja, jag ser fram och njuta god mat och dryck här i jul. Och framförallt att koka egen glugg. Och det går ju bra att dricka den alkoholfri också om man kokar skiten ur den. Men apropå dricka så kanske jag ska ge lite musiktips också. Och kanske hur det kan gå om man dricker för mycket. Men lyssna gärna på Mary Gauthier och I Drink. Och njut. Ha det bra. Hej då.
Hej då.
Get home at 5:30, fix his drink, sit down in his chair, pick a fight with mama, complain about us kids getting in his hair. At night he'd sit alone and smoke. I'd see his frown behind his lighter's flame. Now that same frown's in my mirror. I got my daddy's blood inside my veins. Fish swim, birds fly, daddy's drink. fucking TV dinner. 6 minutes on defrost, 3 on high. Beer to wash her down with, then another, a little whiskey on the side. It's not so bad alone here, it don't bother me that every night's the same. I don't need another lover hanging around trying to make me change. Fish swim, birds fly, lovers leave by and by. Old me sit and think. I drink, I know what I am, but I don't. Give it down. Birds fly, daddy's yell, mama's cry. Hold me, sit and think. I drink.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.